Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till den här podcasten om det amerikanska valet 2024, om valet 2024, där vi diskuterar olika företeelser, personer och incidenter och omständigheter som gäller just USAs stora viktiga presidentval i år. Som vanligt så har vi med oss Klaus Stolpe, hej på dig.
Ja, hejsan.
Som ju är en doktor i både historia och statsvetenskap, statskunskap säger man i Finland, eller hur?
Ja, ja, statskunskap brukar vi säga.
Ja, och båda ämnena är viktiga för oss. Vi gör ju också en podcast om USAs alla presidenter som bygger på dina tidigare böcker som i sin tur nu har blivit en bok på gång i åtminstone sommar, vad jag tror, som kommer ut. Mm. Mr. President, som ni kan lyssna på också. Vi berättar om det mer i slutet av det här avsnittet. Men vi ska i andra delen nu ägna oss åt ojämna val om en stund. Men först som vanligt lite grann kring det aktuella så att säga. Man har sett bilder på en nedslagen Trump och han ser inte glad ut. Och just DN, Dagens Nyheter i Sverige, rapporterar att kan det här vara slutet för Trump som politiker nu när han är i den här Stormy Daniels-rättegången som vi har berättat om. Och han är tydligen sur hela tiden i rättssalen. Och sen har vi det här med Israel och Palestina som har vuxit till en konflikt inom USA nu på universiteten. Jag menar, det är en fråga som hotar Biden ganska mycket egentligen, eller kunde göra, har vi tagit upp tidigare. Så det här är några av de saker som är en sista vecka. Vad är det du har tittat på speciellt, Klaus?
Ja, jag kan bara repetera det som du sa lite, att förra veckan var vi inne på de här mest ojämna presidentvalen i USAs historia, och det finns ju många spännande val att ta upp. Det här årets val så kommer väl inte att hamna särskilt högt upp på den här listan, för att det lär väl bli jämnt. Och jag menar, jag skulle inte skriva under på det där som DN är inne på, att slutet för Trump som politiker och sånt, för jag menar, det är ju, den där rättsfallsröran har ju pågått ganska länge, och det, han leder ju fortsättningsvis i de här gallupmätningarna, även om det nu liksom är jämnt och spännande och så vidare. Och det är för övrigt då två saker som vi vill få ta och gå igenom här om allra senast om några veckor och se lite mer systematiskt på det. Men det är ju klart att de här rättsfallen är ju intressanta, så det förslår, men här ska man ju också tänka på att vid sidan av det här med Stormy Daniels så har han ju då bland annat den här risken att ställas till svars för sin andel i upploppet kring och i kongressbyggnaden på 13 dagen 2021, men att där verkar det ju vara ännu mer osäkert än förr om han alls kan ställas till svars för det där, för att men det är ju en sak om han skulle ställas till svar så blir frikänd, men det är ju rätt märkligt om han skulle ha åtalsimmunitet samtidigt som massa andra människor har fått en fängelsedom efter det där. Och då, frågan är ju då att kan man ställas till svars för sånt som man gör medan man är president, säger att man tar livet av någon eller något sånt. Att, eller var går gränsen?
Ja.
Frågan är ju varför man begår ett lagbrott. Här kan ju dra några paralleller mellan Nixon och Lincoln, att då snaran drogs åt kring Nixon, så alltså betonar han ju att ja, men Lincoln har ju stått för en del märkligheter under inbördeskriget, men att det här var frågan om att har man gjort saker med tanke på landets bästa eller utgående från sitt eget intresse.
Precis, ja.
Så att det är en viss skillnad. No. Men i och för sig, alltså, om vi nu ser på det där med det där åtalet kring mutorna kring till den här porrskådisen Stormy Daniels, så det är mycket som är intressant där. Alltså, redan det här med vilka som ska sitta i juryn så är rätt speciellt. För att till att börja med så måste de bo på Manhattan, eftersom det är i det distriktet som det hela tillrar sig. Och i och för sig, där bor ju massor av människor. Men att de ser på de där kriterierna så ska ju folk helst inte, borde de helst inte känna till så mycket om ett sådant här fall i förväg, eftersom de då kan riskera att bilda sig en uppfattning för de alls Paradials parkera sig i juryn, men jag menar den som inte vet någonting alls om det här så måste ju vara en ganska märklig person i sådana ja. Fall, alltså någon som inte alls följer med vad som händer och sker i samhället, och då kan man fråga sig, hittar de sådana typer och hur trovärdiga är de i sådana fall om de lever så totalt i en bubbla. Sen en annan grej som väl inte har betonats här tycker jag, eller folk de hör på det här en tar del av någon form av massmedia, någon annan av någon annan, men det är ju redan åtminstone en person som har suttit inne i anslutning till det här målet och det är ju då Trumps advokat Michael Cohen, alltså han som skötte utbetalningen till den där porrskådisen för att hon inte skulle avslöja någonting om vad hon och Trump har sysslat med. Han var ju då väldigt lojal mot Trump till en början, men han märkte ju att det inte var ömsesidigt helt enkelt. Så istället börjar han ju då hjälpa de som redar ut det här ärendet. Och den här affären ligger ju så långt tillbaka i tiden så att jag blev ju att fundera att sitta den där karen inne ännu, för att han fick ju ett ganska långt fängelsestraff, men han har i alla fall kommit ut. Men att där har vi ju en delikat sak redan där, och jag menar inte ännu satt mig in i de här detaljerna, det skulle man skulle ju inte ha tid med det helt enkelt. Men Trump så försöker förstås göra det till att det är den här Cohen som står fixar allting, och han själv har varit ovetande om eventuellt fiffel och sånt. Så att det blir intressant. Eller naturligtvis ett rättsfall mot en antingen sittande eller före detta president, så är ju naturligtvis intressant per definition.
Ja, spännande saker. Det händer ju på ett sätt lågintensivt nu kring de här dagshändelserna. Så vi återkommer ju till det eftersom vi har ju passerat halvtid kan vi säga i vår serie. Som i princip är 46-47 avsnitt och vi är ju uppe i 26 avsnittet nu redan. Så det finns tid att diskutera detaljer och svängningar framåt. Vi ska prata om jämna och ojämna val nu, och vi började med ojämna val förra veckan och fortsätter idag med det temat. Vi slutade ju egentligen att diskutera då Roosevelt förra gången. Roosevelt är ju en favorit på alla sätt som president. Och sen när vi kommer till femman då ska vi faktiskt lite nära modern tid, en president som vi har varit med om.
Jo, precis, för att det är då Ronald Reagan, och det är då han blir vald 80 och 84, och då han blir omvald 84 så får han då 59% av rösterna, men det här stödet är väldigt jämnt fördelat, så han vinner de allra flesta, så att han har avrundat 98% av elektorsrösterna, så att den här Walter Mondale så vinner typ nästan ingenstans. Det har ju att göra med att Reagan har ju helt enkelt höjt den här, vad ska vi kalla det, USA:s internationella profil. Helt enkelt gjort amerikanerna stolta. Många tycker att det var ju bara struntprat han höll på med och så vidare. Men att det var, han serverade kanske en bild av USA så som USA ville se sitt land helt enkelt.
Nej, det var lite också vad Trump har försökt göra, fast Reagan gjorde det på både ett smart och klädsamt sätt om man jämför.
Ja, precis. Och sedan är ju det också att Trump har ju som nog aldrig försökt bli hela folkets president.
Nej,
Reagan bjöd nog till i alla fall.
Han var lite folkkär, ja. Just det.
Reagan var ju inte så där elak helt enkelt.
Men var det inte så att han hade en liknande kampanj, det kanske var i första valet, men som hette också Make America Great Again?
Jo, precis, men det var inte de här smaklösa grejerna som kom, utan det var nog mer det showbetonande och liksom stolthet över flaggan och nu har vi blivit en andra rangens nation här, och iranier och ryssar får göra vad vi vill, och nu ska vi visa var skåpet ska stå.
Just det,
men att det är inte sådana. Han talar inte om crooked Jimmy Carter eller liksom på det där viset, att han hade den där nedlåtande stilen och sedan så var han ju väldigt liksom rapp i käften, så han var bra på one-liner, så vi ska komma ihåg att det var en gammal skådis det handlar om. Problemet är ju att folk i Finland och Sverige där vi nu rör oss så verkar ju tro att det var det han hade gjort, men att det var ju en väldigt meriterad person. Han har ju varit guvernör i Kalifornien till exempel. Och det där nämns ju aldrig, vilket är lite orättvist, eller inte så lite orättvist
när han, hans kändisskap föregår honom på ett vis som stjärna. Men att han, det är ju intressant att han då vinner andra valet. Det är också ett sånt där, nu, jag menar Roosevelt och han, då har de täckt, det är en medalj, att uppskattning för vad de har lyckats med. Medan de där första var ju mer, okej, Washington fick uppskattning för det han hade gjort som krigsgeneral. Men liksom det här är på riktigt intressant, att de får gott betyg helt enkelt.
Ja, båda var ju överlägsna även sitt första segerval, men att ännu mer överlägsna andra gången. Och det gäller ju då också den här som kommer på sjätte plats, och det är ju då kanske lite förvånande med tanke på hur det gick sen, och för att det är Richard Nixon.
Ja, så, okej.
Då han blir omvald 72, så får han då 61% av rösten, alltså mer än vad Reagan hade fått 84, men att lite mindre av elektorsrösten, men att ändå 97%, och där handlade också om problem. Han var ju då republikan, lik Reagan, men han hade ju så svag motkandidat, för de hade då, demokraterna lotsade fram en som heter George McGovern, och han var inte populär ens i sitt eget parti, och sen så utsåg han en vicepresidentkandidat som visade sig hade psykiska problem och hade varit intagen på anstalt och någonting sånt, och det var ju inte riktigt bra, och så vidare och så vidare, så att det var ju väldigt, eller resultatet talar ju för sig själv, att det var en enkel match för Nixon helt enkelt.
Men alltså, fallet blir ju desto större då, när han haft sånt stort stöd, och så händer Watergate sen.
Märk väl, och det var ju just det valet som hans medarbetare hade riggat den där avlyssningsapparaturen på demokraternas partihögkvarter, så att det var helt enkelt en överdriven oro för ett val som han i praktiken inte kunde förlora helt enkelt, och sedan så försöker han ju då mörklägga det där inbrottet väl, och i det ögonblicket så drar han ju in det i Vita huset, och sedan då det framgår att allt han har sagt på sitt tjänsterum så finns inspelat, så blir ju inte saken bättre. Det kan ju vara fiffigt att spela in saker och ting, men man ska ju veta om det också, inte sitta och säga att, ja, att vi borde försöka få FBI att sluta rota i den här skiten och sånt. Det är ju inte bra, men han tänkte ju inte säga att någon skulle, att det där skulle komma fram, men att det var ju en karl som i de här förhörerna sa att allting finns ju inbandat.
Ja, otroligt. Men alltså, han avgår ju. Så att,
han avgår sen 74. Så
i slutet där, ja.
Så att inte ens fast man är överlägsen så finns det någon garanti för att man får sitta i fred. Han blev ju inte avsatt, vilket folk verkar tro. För att det är ju ingen president som har blivit avsatt, men att Nixon är den enda som har lämnat självmant i förväg, för han insåg väl att han skulle kunna
bli avsatt.
Ja, att han satt så löst helt enkelt. Så att,
Men om man tittar då, för Nixon får ju inte så höga poäng, även om du tycker på sätt och vis han är den mest spännande presidenten, vet jag, en av de mest spännande. Så i poängberäkningen, det är ju intressant då när vi haft både Roosevelt nyss och sen Reagan. Roosevelt får ju höga poäng. Jag tror att av dig får han kanske högst poäng av alla, va? Och det, så att han är ju liksom inget konstigt att han får. Men hur är det med Reagan då? För någonting händer då, han väljs han hamnar här på din lista, femte plats då på din lista. Avspeglar den här enormt fina vinsten andra omgången hans poäng sen? Hur var det med det? Var hamnade han på din lista?
Jo, för att det är ju då som kalla kriget går mot sitt slut, och det är ju klart att det är ju många aspekter som kommer in där. Gorbachev som är mer försonlig än de tidigare sovjetledarna, och ryssarnas ekonomi så var ännu mer illa ut än vad man hade trott i väst och så vidare. Men att faktum kvarstår att det är ju Reagan som vi associerar med slutet av det kalla kriget, och märker väl att det inte slutar med en smäll, utan att det bara slutar.
Och då, men så vad har han, kommer du ihåg vad han ligger i din lista ungefär någonstans?
Ja, alltså han är ju högt, att han är någon sån där, alltså med topp 10, alltså 6, 7, 8 någonting, så att det.
Men det, alltså det är en intressant blandning mellan finns ingen annan presidentkandidat och självklara kandidater i en kamp med andra. Så, men nu tillbaka till en av de mest självklara i dåtiden, som då inte ligger lika högt på listan, men förstås ändå sjunde plats.
Ja, det är ju Thomas Jefferson, och han blir ju vald
under väldigt dramatiska omständigheter och Radar 1800, men det ska vi talar vi om en annan gång. Men sedan så att han är ju oerhört intressant person den här, för att han tycker ju då att presidenten ska ha en lågmäld roll, tillbakadragen roll, och kongressen ska vara den här dominerande kraften, men att han är ju så pass resolut sen då det visar sig att det här enorma landområdet, Louisiana-territoriet som fransmännen har kontroll, eller kontroll och kontroll, det är ju främst, vad heter det, ursprungsbefolkning som bor där, men man köper ju det där Louisiana-territoriet av Napoleon. Mm. Alltså fransmännen helt enkelt, alltså man köper intresserättigheterna, ska vi säga. Jag menar, de här indianerna som bodde där så visste väl inte om att det är fransmän eller amerikaner var intresserade då, men att så att USA blir helt enkelt dubbelt större, och det är ju helt enkelt om man tänker sig mellersta tredjedelen av dagens USA minus Texas som kom till USA senare, och sedan där uppe i nordväst att det går ut närmare mot Stilla havskusten till, så det är det område vi talar om, och det omfattar ju enormt stora, väldigt många av dagens delstater helt enkelt som hör till det där området som man köpte rättigheterna till. Jag vet inte om rättigheterna är rätt ord.
Man fick alltså, det.
Ja, men precis. Alltså, det är ju, men det var ju ursprungsbefolkningen som bodde där. Och, men att det handlar ju om att en helare köper någonting av en tjuv ungefär. Att det är ju så vi ska säga. Så det är rent folkrättsligt. Det här är ju över 200 år sedan, och det är lite andra funderingar om rätt och fel på den tiden.
Ja, precis. Det var territorier som utvidgades. Men det är alltså hans andra val som han är så här överlägsen. Så beror det på... Vad beror det på det här då? Att han
ja,
har...
det är just precis det här som vi har varit inne på. Mm. Att en stolthet bland amerikanerna att hej, titta, vi har blivit dubbelt större, vi är en stormakt snart, att det här var ju ganska häftigt, så att han är helt enkelt sen oslagbar i det där skedet.
Ja, men det är ju, ja, det är väldigt intressant det här, alltså det är på något sätt, vad det blir det här med ojämna val, det är ju väldigt mycket en liksom recognition, ett erkännande i andra omgången faktiskt. Det är där det visar sig. Men från denna imponerande president Jefferson till en av de allra största efter Roosevelt eller före Roosevelt, det beror på hur man ser det, men nummer 8 är alltså
Abraham Lincoln.
Just det.
Han får, ska vi säga, bara 55% av rösterna då han blir omvalad 1864, men att han... Det där stödet är så pass jämnt fördelat så att han får 91% av elektorsrösterna. Mm. Nu ska vi då komma ihåg att här ska vi räkna bort sydstaterna, för de håller nämligen på att skjuta på varandra. Alltså det är ju inbördeskriget pågår. Man väljer då att ordna val i alla fall och inte liksom dra till med någon sån här undantagslagar eller något sånt. Man ordnar val i de delstater som hör till nordsidan. Och
han finns inte på röstsedlarna i syd där, eller hur?
Nej. Det fanns han ju inte 1860 heller, för att han hade inget stöd där. Men att här är det de facto det är ju ett brinnande krig som pågår mot sydstaterna. Så att det var ju inte aktuellt att ordna något. De hade ju sin egen president på den där tiden, Jefferson Davis. Så
ja, det här är ju hans andra val på samma sätt, ett erkännande. Men i det här fallet finns det inga alternativ, för det är krig och det är helt kaos. Att, även, han var ju bra, men att det finns inte några alternativ antagligen heller.
Ja, nej, alltså han utmanas ju av en general som han har gett sparken åt tidigare, George McClellan. Men då är det att det... Det förekommer ju förstås kritik mot den här krigföringen, men det är då som på sommaren 1864 så börjar man säga att nordstaterna kommer att vinna det där kriget. Mm. Så att det är några avgörande slag som hjälper honom ganska mycket där. Och sedan då i valet så får han ändå, i november så får han 55% av rösterna. Mm. Och det intressanta här, eller vadå det intressanta, det finns massor av intressanta grejer, men att formellt sett så ställer han ju inte upp för republikanerna Han är ju alltså, då han vann 1860 så var han den första presidenten från republikanerna. Det var ju ett ganska nytt parti då. Mm. Men sen 1864 så vill han ju markera den här nationella enigheten. Så han ställer upp för någonting, man kallar den här grupperingen för National Union.
Ja, just
det. Och märk väl, den som han tar till sin vicepresidentkandidat så heter Andrew Johnson, som alltså är en sydstatare som är rasist och har alkoholproblem.
Mm.
Och är totalt bångstyrig, så det var ju kanske inte, men att han gjorde det för att markera den här enigheten, mm. att snart kommer sydstaterna med igen. Och den här Johnson som var, hade varit senator i Tennessee och var den enda senatorn från sydstaterna som helt enkelt tog parti för nordsidan och kriget bröt ut.
Mm.
Inte för att han tyckte att det var något fel på slaveri eller något sånt, men att han var ju en fullblodsrasist, men att han helt enkelt tyckte att sydstaterna hade ingen liksom konstitutionen, ingen rätt att träda ut ur unionen. Så att,
Ja, men det förklarar varför han sen blir president och inte hamnar i problem med de här reglerna som vi pratar om nu så mycket med 14 amendment och det. Därför att han motarbetade ju inte konstitutionen i nordstaternas syn då, även om han var sydstatare.
Exakt, utan han tog avstånd från sydstaterna helt enkelt. Mm. Så
ja, men vad intressant.
Det var ju otroligt speciella omständigheter naturligtvis.
Mm, okej, okay. Men alltså den här, vi är då, det är de här som har 90% av elektorsrösterna som du räknat, som är de 10 mm. topp då. Så det är ju en stor liksom ojämnheten är stor i den här beräkningen. Ja. Och nu kommer vi då tillbaka till president vi just hade här på listan som kommer igen.
Ja, för att sen på 9:e och 10:e plats så har vi Ronald Reagan 1980 och sen Lyndon B. Johnson 64.
Mm.
Och det är så att då Reagan blir vald första gången så får han 51% av rösterna, men det där stödet är så pass utbrett så han får ändå 91% av elektorsrösterna.
Mm.
Den som han besegrar är ju då Jimmy Carter, och nu vill jag då betona att Jimmy Carter får ju ingalunda 49% av rösterna, utan det är en obunden kandidat, John Anderson, som väl får något typ 10% eller något sådant. Men alltså Jimmy Carter så vinner i någon enstaka delstat, får 9% av elektorsrösterna, och det är det minsta som en sittande president någonsin har fått, åtminstone ett sån här, ja alltså undantaget här är ju då 1912 då republikanerna splittrade på Taft som alltså var den sittande presidenten och Theodore Roosevelt som var innan, så att det, men att det är så pass exceptionellt.
Men det är ju intressant när vi pratar om betyg, för att vi har ju haft det när vi också pratar om Carter i vår serie, men att det är ju dåligt betyg helt enkelt för andra omgången att komma så lågt.
Jo då, för att det var ju som gjort för någon, jag brukar använda flosken då, att en cowboy rider in på scenen, och Reagan var ju känd för sina cowboyfilmer, men att det är liksom den här killen med vit hatt på hästen som kommer och säger Make America Great Again.
Det är intressant att det blev så också på ett positivt sätt nu när man tittar i backspegeln för Amerika i alla fall. Så.
Ja.
Det var sen inte bara en bild.
Ja. Man kan ju nämna en Roosevelt då han blir vald första gången, så då får ju han är nästan på listan, men det också för att får han 89%, för att Herbert Hoover får bara 11% av elektoren 1932. Hoover var alltså den sittande presidenten, men att skulle vi låta den här listan gå längre så skulle Roosevelt rymmas med på nytt. Men att den här sista som ryms med då, den 10:e som kan påvisa ett stöd via 90% av elektorsröstarna, så är Lyndon B. Johnson, som likt Nixon är en utskälld president helt enkelt. Men där är ju omständigheterna det att lite mindre än ett år före valet så blir ju Kennedy skjuten och Lyndon B. Johnson hamnar att ta över under de här dramatiska formerna.
Mm.
Och då blir det ganska naturligt att han rider på en sympativåg, att nu måste vi som ställa upp för den här och stödja den här killen, för att det är liksom synd om honom. Att tänk vilka hemska omständigheter som ligger till grund för hans makttillträde och så vidare. Och så vidare.
Mm.
Och sedan då så när det började dra ihop sig till val 1968 så är Lyndon B. Johnson allt annat än populär, för att Vietnamkriget har eskalerat och folk börjar få nog av det. Och sen så meddelar han i början av 1968 att han helt enkelt drar sig ur.
Mm, just det.
Det banar ju väg då, i det här fallet för Richard Milhouse Nixon som tar sopar hem det valet.
Mm. Ja, men det är ju förvånansvärt många 70-80-talen där som har hamnat i den här...
Nu är det ju en hel del nog, för att man skulle ju kunna tänka sig att republikaner där i slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet skulle ha varit väldigt överlägsna.
Mm.
I och med att demokraterna var så pass associerade med inbördeskriget, men de hade ju ändå makten i sydstaterna och tenderade att vinna där, så att då blir det ju, ska vi säga, jämnar ut sig i termer av elektorsröstar. Men vi har dels några sådana riktigt gamla Washington, Monroe och Jefferson, men sedan då är det ut från 60 och 70 och 80-talet helt enkelt.
Mm, just det. Nej, men,
och sedan har det ju varit betydligt jämnare varje gång.
Men det ska bli spännande nu när vi ska diskutera de jämna valen sen. Vad har vi att förvänta oss av en sån genomgång till skillnad från den här?
Då blir det ju lite svårt att dela in den först, för att då vill jag inte bara ta de här elektorsrösterna, utan först så måste man ju ta de val som helt enkelt avgörs av representanthuset. Det är två stycken sådana val, och sedan har vi några val där den som får flest röster inte alls vinner. Och det finns fyra sådana val, så då var uppe i sex stycken.
Just
och sedan då så de andra då, så där kan man ta det här med elektorsrösterna som grund för den rangordningen. Men det blir lite mer komplicerat, den diskussionen.
Oj, men spännande saker. Vi fortsätter med valbalansen i senare avsnitt. Men oavsett så är det tidsbilder och personer som fascinerar när man pratar om det här. Men vi ska gå till en fascinerande person nu. Det är så att vi brukar avsluta med att berätta om en av Amerikas alla presidenter, som vi också presenterar tillsammans med Klaus i den här serien Mr. President, som du kan lyssna på totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com, eller på Spotify eller Apple Podcast så finns Mr. President. Och idag har vi kommit till en inte så okänd, och han har varit med i krig, men en överraskande karaktär på ett vis, tycker jag i alla fall. Ulysses S. Grant, som alltså föddes 1822 och levde till 1885. Han var president 1869 till 1877, alltså han är andra efter Lincoln här. Vad ska vi säga om honom, Klaus?
Ja, han är ju mer berömd eller framstående som härförare för nordstatsarmén i inbördeskriget än vad han var framgångsrik som president. Ja. För där så hade han hade dålig koll på sina medarbetare, så det förekom en hel del skumraska affärer. Han var inte personligen involverad i det, men att det var nog en och annan som var bra på att fylla fickorna för egen del. Så att
okay.
Av de här presidenterna som har blivit vald två gånger så räknas han ju nog till de absolut sämsta tillsammans med George Bush, den yngre. För att ofta är det ju så att de som har varit de här lyckade så har ju blivit valda två gånger. Mm. Och de som har varit mindre lyckade så har ju kanske dragit sig bort självmant efter en period eller till och med förlorat valen och sånt. Men att Grant blev, då han förstås red i ordets rätta bemärkelse på de framgångarna eller berömmelsen från inbördeskriget. Men han, det är ju nog, han brukar ju inte höjas till skyarna som så i termer av vad han gjorde som president. Sen så blev han ju bötfälld för fortkörning med
hästkärra,
så att han var väl den, enligt en del så skulle han ha varit den första presidenten som blev liksom haffad, så att Trump var inte först ens. Sen så var det någon av det finns nog några skrönor om någon annan där tidigare också som skulle ha ridit omkull någon med hästen eller sånt, men det är väl inte, det är inte riktigt belagt, men ett spännande liv så är det. Självfallet.
Han hade stor betydelse i liksom för krig, inbördeskriget. Men när vi diskuterar honom, och det, du kan alltså lyssna på det här avsnittet på vår hemsida som jag sa nyss, så då kommer du kanske upptäcka som jag att han var en ganska mjuk karaktär på något vis. Till och med lite feminin, om man får tala i de termerna, uppfattade någon. Men just det här att han var en stor härförare och så hade han väldigt mjuka sidor, uppfattade jag när vi pratade om honom. Det var fascinerande.
Ja, att han verkar vara lite sådär frökenaktig på något vis nu, och sen hade, vilket jag kan tycka var ganska märkligt, han hade uppenbarligen väldigt obehag för att liksom se blod och sånt.
Ja, det var det också, känslig natur ändå, men det är klart, har man all makt så behöver man ju inte spela fram den, då kan man ju vara en känslig, bara man har all makt så har man den, så att säga. Så att, men intressant, Ulysses Grant, alltså halvt misslyckad men ändå rätt känd till eftervärlden och lite symbol, så här amerikansk president, man känner till kanske honom. Och då ser vi fram emot en ny spännande vecka, och vi hörs igen om en vecka. Tack Klaus för idag.
Fint, tusen tack.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.